En dag visste du så vad du skulle göra och började. Trots att rösterna omkring dig fortsatte ropa sina uppmaningar. Trots att hela huset började darra och du kände det gamla rycket i din tröjärm. Fixa mitt liv, ropade rösterna. Men du stannade inte. Du visste vad du behövde göra. Trots att vinden klöste med sina styva fingrar, klöste dina grundvalar. Trots att deras melankoli var fruktansvärd. Det var redan sent, tillräckligt sent, och en vild natt. Och vägen var fylld av fallna grenar och stenar. Men så, steg för steg, medan du lämnade rösterna bakom dig, så började stjärnorna lysa genom molnen och det fanns en ny röst som du långsamt kände igen som din egen, som höll dig i sällskap när du marscherade längre och längre in i världen. Fast besluten att göra den enda saken du kunde göra. Fast besluten att rädda det enda liv du kunde rädda. Den här dikten av min favoritpoet Mary Oliver höll mig i sällskap där jag satt i mitt nya studierum i ett hus i en förort till Lund. Jag var 25 år gammal, skulle just fylla 26 och befann mig väl så smått i en 25-årskris. Jag hade nyligen lämnat ett 7 år långt förhållande och ett turbulent år bakom mig, flyttat till ett nytt land och påbörjat en ny utbildning. Jag kände fortfarande de gamla rycken i min tröjärm, kände hur hela huset darrade runt omkring mig och såg en väg fylld av fallna grenar och stenar framför mig. Men jag såg också stjärnorna lysa genom molnen och jag hörde en stilla viskning inom mig som höll mig i sällskap. Jag var fast besluten att marschera in i världen, fast besluten att göra det här livet till mitt eget. Det här är Ålands Radios sommarprat och du lyssnar på mig, Heidi Henderson. Det var Haim med låten Don't Save Me. Du lyssnar på Ålands Radios sommarprat med mig, Heidi Henderson. Jag hade just anlänt till Lund och jag kommer ihåg att jag stod där ute i solskenet på grusvägen bredvid mitt nya hus och kände mig fri och omtumlad. Som en nykläckt kyckling på darriga små ben, redo för ett nytt äventyr. Det kändes som en väldigt definierande flytt, ett nytt kapitel av mitt liv. Föga visste jag då vad de 2 kommande åren skulle bära med sig. Mitt i min eufori fanns dock också en oro, en gnagande ängslighet i maggropen. Drygt 8 år tidigare hade jag gjort en liknande emotionellt stor flytt, då från flickrummet i Vasa till journaliststudierna i Helsingfors. Flytten hade triggat min OCD, mina tvångstankar som hängt med mig i olika former genom hela livet. Min OCD har ständigt ändrat skepnad för att anpassa sig till olika skeden och där och då i en 17 kvadratmeters etta där jag fick stå på toalettstolen för att duscha, en etta placerad i ett av de mest tvivelaktiga områdena i Helsingfors med personer som bajsade öppet vid busshållsplatsen. Där naglade den fast mig med bakterieskräcken. Det började smått med att tvätta händerna lite oftare än vanligt. Den utvecklades sedan till att undvika att röra dörrar och busstoppknappar till att snabbt bli totalt ohanterlig. När jag kom hem från skolan så kunde jag stå i duschen i timmar. Jag tvättade håret 10 gånger på raken och lade min väska och mina jackor i tvättmaskinen varje dag. Vändpunkten, eller snarare väggen, kom när jag var på jobb på en av kryssningsbåtarna. Jag blev fysiskt dålig, kallsvettig och febrig. Jag sa till min chef att jag var tvungen att gå i land. Han såg på mig att jag inte mådde bra och jag packade mina väskor för att stiga av i Mariehamn. Men jag missade avgången. Jag stod uppe i personaltrappan och såg folkmassan tränga sig förbi, men jag kunde inte förmå mig att trycka mig in. Jag var livrädd för människorna och deras eventuella bakterier. Min OCD höll mig fången uppe i trappen med mina knogar vitnande runt väskhandtaget och hjärtat skenande i bröstet. Folkmassan skingrade sig aldrig då den blandades med folk som steg ombord. Och så mitt i allt hörde jag i högtalarna välkomstuppropet. Vi hade avgått. Och jag var kvar.
Vakna du fågel och flyg.
Det var Rädd med Melissa Horn och Jens Hult. Jag tillbringade resten av resan i min hytt. Jag förflyttade mig fram och tillbaka den lilla halvmetern mellan sängen och duschen. Fram och tillbaka. När vi kommit till Mariehamn igen så var min bror tvungen att bli insläppt ombord för att komma och hämta mig från hytten där jag satt i en genomblöt handduk med små vilda ögon. Han tog mig hem till sig och fick fysiskt blockera vägen för toalettdörren när jag desperat ville in och tvätta mig. Idag kan vi skämta om det och jag vet, det låter hysteriskt. Men det enda som min hjärna kretsade kring då var att bli ren. En OCD-hjärna funkar nämligen så att det är som en liten länk som är sönder på ett ställe. När man annars tvättar händerna så meddelar hjärnan, nu är du ren. Men en OCD-hjärna är som en trasig skivspelare som bara fortsätter säga, du är smutsig, du är smutsig. Och då blir man tvungen till att hitta på ritualer och regler istället som försäkrar att man är ren. Som att tvätta händerna 14 gånger på ett visst sätt, till exempel. Jag kommer ihåg att jag stod i hallen och tittade mig själv i ögonen i spegeln den helgen efter att jag lämnat båten och tänkte, det är så här det känns att bli galen. Det var Rufus Wainwright med låten Halleluja. Mitt namn är Heidi Henderson och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio. Min OCD påverkade inte bara mig, utan även de i min närhet. Min familj var bekymrad och de få vänner som visste om det, de var konfunderade. Det här var en sida av mig som på något vis inte passade ihop med den annars levnadsglada och positiva energiska Heidi. Men det här var också jag, lika mycket mig själv som något annat, och jag var tvungen att lära mig att hantera det. Och till och med kanske se vad den hade för mening i mitt liv. Precis så som Leonard Cohen säger i låten Anthem, det är genom sprickorna som ljuset skiner in. En av mina bröder skaffade mig trädgårdshandskar i ett rörande försök att lindra min ångest. På det viset behöver du inte tvätta händerna när du rör saker, sa han. Men jag ville inte leva ett liv med trädgårdshandskar. Så jag sjukskrev mig en månad från skolan. Träffade en KBT-sjuksköterska och påbörjade behandling. Med stort stöd av min dåvarande pojkvän och min mamma hemma i Vasa så tvingade jag mig själv att följa en studieplan som bestod av att röra offentliga handtag, gå till butiken, vistas i folkmassor och åka kollektivt. Allt sånt där som man ibland tar för givet, men som med OCD:n i baksätet var en svettig kamp. Men jag hade slängt en av de här trädgårdshandskarna på marken och utmanat min ärkefiende på en duell. Och jag gick vinnande ur striden. Där hörde vi en Bastille med Flaws och du lyssnar på mitt, Heidi Hendersons sommarprat i Ålands Radio. Efter en månad hade jag lyckats återfå kontrollen över mitt liv. Och för att se till så att OCD:n inte skulle ha möjlighet att återvända så tackade jag ja till att göra ett utbyteshalvår i Tasmanien för att studera miljöjournalistik. Under resan så var jag tvungen att skaka av mig det sista av nöjorna eftersom det helt enkelt skulle varit omöjligt att resa och leva i ett nytt land och ständigt gnugga händerna i rituella mönster. Så jag forcerade helt enkelt ut OCD:n ur mitt liv. Och där har den hittills stannat. Men jag skulle inte ha klarat kampen ensam. Och förutom min dåvarande pojkvän och min mamma så fanns alltid Henderson-klanen där. Mina stora syskon. Som skaffade mig trädgårdshandskar, agerade toadörrvakter och som hejade, stöttade och krävde. När vågorna går höga så finns ni alltid där. I vått och i torrt. Nästa låt är tillägnad er och mina extra småsyskon, era barn. Små knyten som nu börjar växa sig stora. Genom er, mina syskon, så har jag lärt mig om livet och fått skydd från piskande stormar. Och genom era barn har jag lyckats bevara och odla en känsla för magi skratt och bus och tron på att allting är möjligt. Och jag har lärt mig att älska så att det tar sjukt i hjärtat. Tack för det. Hey, brother. Det var Avicii med Hey Brother. Min vistelse i Tasmanien visade sig dock bli mycket mer än en framgångsrik och äventyrlig flykt från min OCD. Den tände också en gnista till mitt framtida yrkesintresse, miljöjournalistiken. När jag var 13 år så bestämde jag mig för att bli journalist. Jag hade då i drygt ett halvår jobbat som ungdomsreporter för en lokal tv-kanal och jag var hänförd. Det var det här jag ville göra. Jag kommer ihåg en intervju som jag gjorde med Malin Henriksson, dåvarande Tillström, i ett kontor på Ålandstidningen om mitt dåvarande jobb och mitt reporterintresse. I artikeln så poserar en tjej med råttsvansar i iklädd en rosa och lila läderjacka. Jag lovar, det här var en grej i början av 2000-talet. Och Malin inleder texten med, hon ser en rakt i ögonen och formulerar sig väl. Föga visste Malin att hon 5 år senare skulle dras med mig på redaktionen och rätta mina inte alltid så välformulerade texter. Det var av henne jag lärde mig att det heter tillbringa tid, inte spendera tid, och att Facebook stavas med stort F i tidningsartiklar. I den här artikeln så berättar jag för Malin om mitt glamorösa liv som tv-reporter. Tydligen hade jag då just gjort en tv-intervju med en tjej som inte hade en tv. Det var grejen med hela intervjun. Så här i efterhand så känns det ju kanske smått ironiskt. Men jag tror inte att 13-åriga Heidi tänkte så mycket på det. Hon var tydligen för upptagen med att äta kyckling i alla former, som hon uttryckte det. Mina idoler då var mamma och Madonna på delad första plats. Och mitt drömyrke var skådespelare och journalist. Efter att jag pensionerats från att vara ungdomsreporter vid den grånande åldern av 14- så jagade jag varje chans att få befästa mina färdigheter i diverse ungdomsredaktioner och bloggar och råpluggade för att komma in på journalistiklinjen i Helsingfors. När jag var 21 så kom då nästa twist. Jag hade studerat journalistik i 2 år samt jobbat en sommar på Ålandstidningen och jag var fortfarande säker på mitt yrkesval. Men där, i Tasmanien, på en annan grön ö i ett blått hav, så hade jag fått upp intresset för miljöjournalistik. Efter ett halvårs studier i ämnet så tedde det sig ganska klart att jag skulle kombinera min kärlek för att skriva med mitt intresse för miljö och hållbarhet. Ett intresse som jag faktiskt creddar min storebror med, som under mina tidiga och väldigt osmidiga tonår fick mig att få upp ögonen för både ekologiska skönhetsprodukter och mat. Det är ett intresse som sedan dess har grott och blivit en allt större del av mitt liv. Och det var den här gnistan som till slut också ledde mig till Lund i mitt smått krisartade tillstånd hösten 2015. Våren dessförinnan så hade jag varken vetat upp eller ner med mitt liv. Men så lyssnade jag på min visa syster som sa att en utbildning skadar ju aldrig. Dittills hade jag snuttjobbat, vikarierat och frilansat en hel del. Mycket med fokus på just miljörelaterade ämnen. Men jag kände att om jag nu skulle kalla mig en riktig miljöreporter så kanske det vore bäst om jag också pluggade det. Så en dag satt jag och fika med en barndomskompis i Maxinge när hon sa att hon visste om ett miljöprogram som hon nog trodde att jag skulle gilla. Jag kollade upp det, föll pladask och sökte dit, bara dit, och hoppades på det bästa. Det var Miriam Bryant med låten Serendipity. Och det här ordet, serendipity, är för övrigt mitt favorit engelska ord. Och det har betydelsen de där oväntade sakerna som händer på resans gång. Och det var lite så jag fann mig i Lund hösten 2015, 8 månader efter att jag skickat in min ansökan i sista minuten. Jag fann mig på en serendipiös väg som lett mig raka vägen till hjärtat av Skåne, redo att börja vad som kändes som en drömutbildning. Men med den gnagande oron i magen, tänk om min OCD kommer tillbaka. så jag sökte preventiv hjälp. Jag hörde av mig till studenthälsovården och förklarade min situation och fick träffa en alldeles ljuvlig kurator som tyckte att det var bra att jag hade sökt upp dem för att hitta strategier som skulle hålla borta eventuella demoner. Så jag började träffa henne regelbundet för att prata om allt som hör livet till. Och jag insåg att det kanske inte var så mycket förebyggande vård för en eventuell OCD-backlash som jag behövde, utan snarare hjälp att strukturera mitt liv. Jag anförtrodde till henne att jag nog aldrig riktigt känt mig vuxen. Att jag levt som en ständig kaospilot. Hon gav mig ett varmt leende och sa: "Det verkar som att det är dags att vi fokuserar på Heidi." Och det gjorde jag. I 2 års tid. Utanför mina studier som var utmanande, inspirerande och ögonöppnande, så jobbade jag med mig själv genom att fylla i veckoscheman, öva på gränssättning, skriva ner tankefällor, läsa varenda flummig självhjälpsbok som finns på marknaden, meditera och yoga. Jag gjorde det här omhuldad av en internationell klass som lät mig falla och tumla runt och prata öppet om känslor och tankar i en kärleksfylld atmosfär. De var mitt skyddsnät, mentorer och lekkamrater under vad som känns som de 2 viktigaste åren av mitt liv. De tillsammans med mina bästa vänner som alltid funnits ett telefonsamtal eller ett meddelande bort höll mig flytande när jag tvivlade och suckade, men också när jag skrattade och hoppades. En av mina klasskamrater skickade en gång ett meddelande efter att jag delat med mig av en stund av ångest för vad jag tyckte var en bagatell. Och han sa: "Jag hoppas vi alla kan jobba på våra relationer till våra känslor så att vi ser dem, accepterar dem, hyllar och sörjer dem, men att vi inte vänder oss till självkritik, skuldsättning eller skam. Vi är alla vackra varelser och vi kämpar allihopa. Om vi kan dela med oss av alla sidor så kan vi känna både mer samhörighet och känna oss mer fria på samma gång." Efter det där första året, mitt första år som en fri fågel i vinden, kraschade jag dock. Mina demoner hann ifatt mig och jag låg på min yogamatta i rummet, utmattad efter en hejdlös panikångest gråtattack. Att gråta är okej, för så som en klok kollega till mig en gång sa, ogråten gråt sätter sig i halsen. Men det jag inte orkar med var den här molande ångesten och den rastlösa oron inuti mig som höll på att riva mig i bitar. Jag tänkte att nej, nu får det vara nog. Nu ska jag banne mig gå till botten med det här. Så jag styrde kosan till ett Vipassana meditationscenter för att sitta tyst i 10 dagar. Jag spenderade först 2 galna veckor på resande fot genom ett vackert Irland med min bästa vän och landade sedan i ett mörkt Birmingham i England. Redo att nästa dag sätta mig på en buss till ett center där jag inte skulle få prata med någon på 10 dagar. Och där jag skulle sitta på en kudde och meditera 10 timmar om dygnet. Det var Waterboys med Fisherman's Blues. Du lyssnar på Ålands Radios sommarprat med mig, Heidi Henderson. Där jag så kvällen före satt i en gnisslande säng på ett småsunkigt hostell i Birmingham, så tänkte jag för mig själv att det här var nog inte en så bra idé. Jag kände mig ensammare än jag någonsin gjort tidigare. Jag var punk, stressad och slog ner på mig själv för att jag i mina ögon betedde mig oansvarigt. Bara sitt ner i båten, kvinna. Skärp dig någon gång. Jag skickade iväg ett meddelande till min syster och sa: "Vad i hela friden håller jag på med? Varför kan jag bara inte skaffa ett jobb och vara en ordentlig ansvarsfull vuxen?" Men i själva verket så var beslutet att göra Vipassana antagligen det mest ansvarsfulla jag någonsin gjort. Du måste först rädda dig själv innan du kan rädda någon annan, som Mary Oliver i sin dikt klokt påpekar. Om du vill eliminera all smärta och allt lidande i världen, eliminera då all smärta och allt lidande inom dig själv. Så jag stålsatte mig. Jag mindes en rad från en bok av Elizabeth Gilbert som lyder: "Du måste jobba besinningslöst för att dina välsignelser ska manifestera sig. Jag hörde också Tommy Hellstens ord i bakhuvudet. Helandet är en gåva som livet ger oss, men det är också ett uppdrag som vi fått. Jag skickade iväg ytterligare ett meddelande till min syrra och sa: okej, jag ska göra det mesta av det här nu och se det som ett jobb. Det här ska bli mitt uppdrag nu för 10 dagar, må det bära eller brista. Och det bar. Jag satt stilla som ett ljus i 10 timmar om dagen, i 10 dagar. Visst, jag tog några förbjudna tupplurar och på dag 7 hade jag börjat småviska till solrosfröna som jag roade mig med att dela i hälften. Men jag tog det på allvar. Och det var en av de bästa saker jag någonsin gjort. Där hörde vi Edward Sharp med Home. Efter de här 10 meditationsdagarna så kände jag mig lättare och mer harmonisk än jag någonsin gjort tidigare. Jag hade hittat en lycka djupt nere i tystnaden som jag aldrig trodde att jag skulle kunna hitta. Det var inte en extatisk lycka. Inte den sortens glädje som jag förknippar med att göra roliga saker eller träffa familj och vänner. Utan ett balanserat lugn. En sorts stillhet. Ett ankare i mig själv. Det finns en gammal historia som berättar om en upptäcktsresande långt in i Amazonernas djungel som frenetiskt tog sig fram med sin trupp av lokala bärare och guider inom buskar och snår tills hans anställda en dag bara satt sig ner i skuggan och obrytt kisade ut mot horisonten. Äventyraren slet sitt hår och frågade tolken varför de vägrade flytta på sig. Svaret löd: de väntar in sin själ. Lite så kände jag efter de här 10 dagarna. Jag hade äntligen tagit tid att invänta min själ. Tagit tid till att lyssna in både själ och hjärta. Det här ankaret har jag tagit med mig. Och ibland när havet tumlar lite för mycket eller när världen sätts i gungning så släpper jag ner det och försöker stilla mig. Vilket är lättare sagt än gjort. Och jag måste erkänna att den senaste tiden så har det inte blivit mycket regelbunden meditation. Men jag vet att den finns där och väntar på mig, kallar på mig. Att ta tid i stillhet blir till slut ofrånkomligt. Jag måste tanka. Vi måste alla tanka ibland. Det gäller bara att hitta de rätta sätten. Till näst så kommer en låt som jag förknippar med en av mina bästa vänner som nyligen öppnat upp mina ögon för farorna med utbrändhet. Hon har fått mig att inse hur viktigt det är att tänka på att ta den här tiden för stillhet och återhämtning. Att bränna ut sig är som en skogsbrand, obarmhärtig och rasande, och lämnar efter sig en förkolnad slätt. Men ändå står många av oss där, just vid skogsbrynet, med tändsticksasken i handen och tänker: det händer inte mig. Vi känner hur lågorna slickar skinnet, men tänker att vi nog kan slippa undan med några små brännskador. Då kan det vara lönt att lägga undan tändsticksasken för en stund och lyssna till det här citatet av Ian Thomas. Varje dag kommer världen att dra dig i handen och ropa: det här är viktigt och det här är viktigt. Du måste oroa dig för det här och det här. Men varje dag är det upp till dig att dra tillbaka din hand, sätta det på ditt hjärta och säga: nej, det här är vad som är viktigt. Där fick vi höra Hide and Seek med Imogen Heap. Du lyssnar på mig, Heidi Henderson, i Ålands radios sommarprat. När jag kom tillbaka till Lund till hösten så började jag träffa en riktig psykolog på uppmaning av min kurator som tyckte att jag behövde gräva lite mer. Ett smått oroväckande uttalande av en kurator kanske, men sagt och gjort. Jag började träffa en väldigt sympatisk herreman och under 9 månader så har vi nu grävt, undrat och diskuterat. Jag har gråtit, jag har varit arg, jag har skrattat, varit irriterad, nyfiken, förbannad och förundrad. Och älskat varje stund av det. Under tiden som jag gick i terapi och slutförde mina kurser vid universitetet så var jag småbesatt av ämnet lycka. Jag läste allt från Deepak Chopra till Dalai Lama om ämnet och förde en liten lyckodagbok där jag frågade vänner och bekanta vad som gjorde dem glada. Jag kände att jag hade presenterats med ett mysterium när jag lämnat meditationslägret med den där sällsamma lyckokänslan i magen. Och det var ett mysterium som jag ville gå till botten med. Jag var fast besluten att fortsätta må bra och göra allt jag kunde för att vara glad och balanserad. När jag så fick möjligheten att delta i ett lyckoexperiment på 3 månader så tackade jag förstås ja. Tillsammans med en nära vän och ett antal okända ansikten från hela världen skulle vi testa en app som kallades för Happiness Workout. Den gick ut på att man skulle träna sin lycka till samma grad som professionella idrottare och musiker tränar sina sporter och instrument, det vill säga 18 timmar i veckan. Till vår hjälp så hade vi den samlade vetenskapen och forskningen om lycka. Vi skrev tacksamhetsbrev, utvärderade våra livsområden, checkade av att göra listor och prövade på nya hobbyn, pluggade språk och läste böcker. Allt för att kultivera vårt välmående. Det var intressant. Det var absolut värt all den tid som jag la ner på det. Men i slutet av experimentet så ville jag bara att det skulle vara över. Jag hade fastnat i ett nytt ekorrhjul, lyckohjulet. Uppgifterna stressade mig och jag kände mig smått glädjeutmattad. I min jakt på lycka hade jag till slut sprungit ifrån den. Det här var ju inte alls meningen. Det var Pharrell Williams med låten Happy. Min insikt om lycka efter de här 2 intensiva åren är att jag håller med författaren och forskaren Brené Brown. Hon säger att jag måste inte jaga de extraordinära stunderna för att hitta lyckan. Den finns där, rakt framför mig, om jag är uppmärksam och utövar tacksamhet. Jag tror på att man i stunden kan hitta allt vad man behöver. För just denna stund är ju allt vad vi har. Det är också en princip som jag tagit med mig in i min miljöfilosofi. Författaren Stephanie Casa, som skrivit boken Mindfully Green, säger att mycket av vår okunskap eller omedvetande om ekologiskt förfall kommer från att vi inte ser, inte hör, inte känner eller smakar de djupare effekterna av miljölidande. Vi har för bråttom. Vi är för stressade. Hon hävdar att mindfulness och att vara närvarande i stunden hjälper oss att bli starkare vittnen till vad som händer runt omkring oss och gör det lättare att göra medvetna val. För mig handlar meditation också mycket om samhörighet. Det är när jag sitter tyst vid strandkanten på en röd klippa som jag känner mig sammanlänkad med universum, med vibrationerna och energin runt om oss. Jag har också mer och mer börjat inse att jag måste hushålla med min egen energi och ta tid att känna den här samhörigheten om jag ska lyckas leva ett liv enligt mina principer och mina värderingar. Jag måste ta tid att lyssna in själen. Man måste ta hand om sig själv för att kunna ta hand om andra, eller planeten för den delen. Det var Einbusk med Älska mig. Hållbarhetsfilosofer hävdar att vi befinner oss mitt emellan 2 kapitel i världshistorien. Den gamla berättelsen som bygger på mänsklig dominans, teknologisk arrogans och en känsla av att vara frånkopplad från varandra och naturen ger nu vika för en ekologisk kris som bereder väg för ett nytt kapitel som kännetecknas av harmoni, balans och enhet. Det gäller att hitta de nya narrativen, de nya berättelserna som ska bära oss igenom den här planetära krisen vi nu befinner oss i. Det är en berättelse vi alla har lika stor del i. En berättelse vi alla kan skriva. Det var det här som jag skrev min magisteruppsats om, där jag fokuserade på berättelsen om klimatförändringen. New Stories for a New World, Claiming Authorship of the Climate Story. Nya historier för en ny värld, att ta författarskap över klimatberättelsen. Så löd min titel. När vi nu finner oss i en brytningspunkt i tiden, där vi lämnar ännu ett rekordvarmt år bakom oss med arter som utrotas rekordsnabbt och ser en värld falla in i ekologiskt kaos, så är det dags att vända blad och skriva en ny berättelse för en ny värld. En vackrare värld som våra hjärtan vet är möjlig. Men att ta författarskap för den här historien, en sårbar och modig akt, eftersom det inbegriper att man först måste erkänna jobbiga känslor som skuld, skam, rädsla och hopplöshet, medan man också tar ansvar för att skapa den här vackrare världen som vi drömmer om. Det är en stor och skrämmande uppgift. Jag vet, eftersom det är samma uppgift vi har för våra egna liv. Det är läskigt att skapa sig ett liv som är ens eget. Jag kände för 2 år sedan att jag stod vid en liknande brytpunkt som den jag beskriver i min uppsats. Min gamla berättelse funkade inte riktigt längre och den smulades sakta sönder vid mina fötter. Jag stod inför en kris där jag var tvungen att ta ansvar för mitt liv, gripa pennan och skriva min nya berättelse. Jag var tvungen att sätta mig ner och invänta själen, lyssna till den. Jag hade sprungit ifrån den allt för länge. Det var Mumford & Sons med Hopeless Wonder. Det här är Åland Radios sommarprat och du lyssnar på mig, Heidi Henderson. Nu vid drygt 27 och ett halvt års ålder känner jag mig för första gången som att jag har författarskap över mitt eget liv. Jag har ägnat mesta delen av det till att lyssna in på andras känslor, andras behov och andras sinnestillstånd till den grad att jag någonstans där på vägen helt hade tappat bort mig själv. Jag hade levt i ständig flykt, ständigt på jakt efter någonting. Den största delen av mitt tidiga 20-årsliv var en längtan till allt det där jag skulle göra. Allt det jag ville uppnå med mitt liv. Jag hade 2-årsplaner, 3-årsplaner och 10-årsplaner. Jag skulle göra praktik på FN, resa världen runt, skriva en bok innan jag hade fyllt 25. Allt var bråttom. Allt var akut. Jag jämförde mig med alla. Jag tog mig an allting och lite till. Jobbade, reste och försökte checka av bock efter bock på listan. Jag önskar att jag kunde säga till 20-års Heidi att hon inte behöver jäkta så mycket. Att hon inte har något att bevisa. Att hon inte behöver göra allting nu. Att det är okej att pausa och njuta. Livet tar inte slut efter 30. Någonting som jag var tämligen övertygad om vid 21. Min förmåga att slänga mig in i det mesta som skymtat min väg har lett mig på roliga äventyr till världens olika hörn, men också upptåg på närmare håll. Så som teaterutmaningarna på de kulturrika åländska scenerna, ett intresse jag delar med min bror och som vi ärvt av vår späxande pappa, en fantastisk man som jag tyvärr aldrig fick chansen att lära känna. Och inte att förglömma, och något som de flesta fortfarande förknippar mig med, mina år som båtskatten Ville Viking. Ett jobb som jag fick efter att jag sjungit karaoke på Finlandsfärjan, där jag i den efterföljande arbetsintervjun sa att jag var flytande på finska, vilket var en smärtsam överdrift. Jag tillbringade mina första arbetsveckor med att på nätterna sitta och lära mig utantill bingoregler och väganvisningar till lekrummet på finska. Det var allt för många gånger som jag fick panikringa mamma från toaletten och fråga vad skillnaden mellan att träffa, tappa och att döda, tappa var. Jag var konstant övertygad om att jag sa till föräldrarna att jag tycker det är trevligt att döda småbarn. Det är inte okej. Mitt i denna makabra anekdot så tänkte jag nu passa på att klämma in en hyllning till min kära mor som också är ett stort fan av makabra skämt och galghumor. Hon är, förutom mitt finska supportcenter och matlagningsrådgivning via telefon, även det visa och sega träd som mitt frö av galen nyfikenhet har grott ifrån. Utan hennes gener och uppmuntran skulle jag antagligen inte slängt mig in ens hälften av alla konstigheter jag gjort. Så, här är en låt till den coolaste katten jag vet, morsan. Tack för att du har lärt mig att livet alltid bär. Det var Queen med Show Must Go On. Min ambition har alltid varit att leva mitt liv till fullo. Och jag hoppas min nyfikenhet aldrig rymmer ifrån mig. Men jag vet nu att jag inte måste utplåna mig själv i jakten på det extraordinära. Det kan vara minst lika äventyrligt och fantastiskt att sitta på en brygga och stirra ut över horisonten som att flyga till Italien på en vetenskapsjournalistikkurs. Jag vet, eftersom det var det här jag gjorde förra veckan. Jag tackar nej till en fullt betald kurs till vackra Sicilien. Bara för att jag inte kände att jag riktigt orkade. Eller kanske ens riktigt ville just då. Trots att jag som vanligt hade slängt mig på ansökan några månader tidigare, så som jag gör med de flesta intressanta länkar som dyker upp i mitt flöde. Det var första gången, någonsin, som jag tackat nej till något utan att uppge en orsak. Och det var så himla befriande. Och helt okej, insåg jag. För att vara ärlig så var jag nära att också tacka nej till det här uppdraget. Paniken satte in och förutom prestationsångesten som drabbar de flesta duktiga flickor så var jag heller inte säker på att jag var färdig att berätta min historia. Jag var inte säker på att jag hade hittat min röst. Att jag hade någonting att dela med mig av. Och sanningen är att jag antagligen hade rätt. I alla fall om en sak. Nej, jag har inte ännu riktigt hittat min egen röst. Men jag börjar långsamt känna igen den. Och jag tror det är värt att dela med sig av. Så tack för att ni lyssnade. Jag tänkte avsluta här med en låt som jag faktiskt tappade rösten till förra sommaren när bandet i fråga förgyllde min och min kollegas sommar med att komma till Rockoff. Jag var tvungen att gå i talterapi i 2 månader efteråt för att läka mina stämband, men det var det banne mig värt. Du har lyssnat på mitt, Heidi Hendersons, sommarprat i Ålands Radio. Och här kommer Venga Boys med Boom Boom Boom.